ni välkomna till Parkinson-podden denna vackra försommar 2021. Idag hörni så ska vi prata med Fredrik Johansson. Han var kock på topprestauranger och hade även flera egna krogar. Livet gick minst sagt bra för Fredrik. Han är idag 53 år. Parkinsons sjukdom drabbade honom 2009, fick han diagnosen. Smak och lukt försvann. Och det är såklart en katastrof för en krögare. Välkommen till Parkinson-podden, Fredrik.
Tack, Anders.
Och idag är det på riktigt, vi sitter mitt emot varandra.
Ja,
äntligen.
Exakt. Mitt i Stockholm, mitt emot varandra.
Helt eller rätt. Hur? Det är ju jättekul.
Denna underbara försommardag.
Ja, eller hur? Ja, det ska skida upp, det kommer bli toppen. Ja, Fredrik, 2009 då hände någonting med dig. Du hade full sula på din karriär, men så kom någonting emellan. Vad var det som hände då?
Ja, då fick jag min diagnos, Parkinson, som ett brev på posten. Det var ju en katastrof, verkligen.
Ja, det är klart.
Jag hade känt, om man säger, sen 2007 att någonting hände med min kropp, att vänster sida lag av, helt enkelt. Men det var ju en nerv som låg i kläm i ryggen, liksom. Så att vi
trodde du,
ja. Och jag har ju alltid jobbat extremt mycket. Jag har ju haft en arbetssituation som har varit 14-16 timmar, 6 dagar i veckan. Så jag har inte egentligen hunnit reflektera.
Och det är inte vilken kock som helst du har varit heller. Du har ju varit på fina ställen.
Ja, alltså, jo, men det har jag varit. Absolut, jag har haft en enorm ambition i mitt liv.
Ja.
Men,
både i Sverige och utomlands?
Ja, absolut.
Var var du när du var utomlands och jobbade som kock?
Paris och London. Ja. Och Harrogate i norra England.
Och Guide Michelin-kock.
Ja, precis. Stämmer.
Ja. Vad hände då 2007 när du började känna att någonting var fel i kroppen?
Det var då jag verkligen kände av det motoriska, om man säger så. Att vänster hand lag av. Jag kunde liksom inte hålla i tomaten samtidigt. Jag skar på samma sätt som förut. Ja, okay. Men det döljde man liksom. Sen som kökschef och krögare så behöver du inte kanske ha så mycket med köket att göra på det sättet.
Nej.
Men till en viss del absolut var det så. Men det var där jag började känna. Sen vet jag att jag hade en gäst, jag var väldigt mycket ute i matsalen också, som sa att, men Fredrik, har du haft en stroke?
Okej.
Okay. Då sa jag, nej, det hoppas jag inte att jag har haft. Men så, då kom jag iväg till en naprapat som han kände. Och hon såg direkt att det här är något helt annat.
Aha.
Så jag var vidare kopplad till en klinik uppe på Östermalm.
Det var ingenting som satt i kläm i
ryggen? Nej. Där, av det så hamnade jag på Huddinge, på neurologen där.
Men hur reagerar du? Du trodde det var en nerv som var i kläm, som du säger. Men du kämpade på jobbet,
ja,
i alla fall.
Ja, visst.
Vad tog det sig för uttryck mer då?
Nej, alltså jag reflekterade inte så mycket på det. Utan jag körde på som vanligt. Det var liksom inga reflektioner.
Nej. Du körde på, du oroade inte på
nätterna? Nej.
Vad var det som fick dig till slut att söka läkare då?
Ja, det var egentligen den här
stroke.
Ja, precis, den här gästen som sa, har du haft stroke?
Vad kände du när han sa så?
Nej, inget. Alltså, jag var så inne i min bubbla.
Du gick i 100?
Ja, 100 hela tiden.
Ja.
Alltså, gott man kan gå 100. Nu inser jag idag att jag har ju haft då Parkinson sen tidigare än 2009. Så, ja. Såklart, så, som de flesta. Det är ingenting som man får direkt så. Men jag vet att jag hade två alternativ när jag kom in där. Och det var antingen så var det Parkinson eller så var det en hjärntumör. Och jag hoppades på en hjärntumör.
Varför det?
För att leva det livet som jag levde då. Som min kropp fungerade. Det var inte alternativ.
Vi ska återkomma till det sen.
Ja, absolut, absolut.
Men du fick din diagnos, ja. Och så blev du satt på mediciner då 2009.
Precis. Madoparkas direkt inledningsvis.
Ja.
Och det här är alltså i augusti. Och jag vet... Det funkar väl okej. Okay. Det var väl okej. Okay. Jag var sjukskriven då i en månad, tror jag. Så jag var tillbaka till jobbet. Men sen vet jag att 25 december 2009, då fick jag rekip. Och då dammsög jag lägenheten 5
rekip.
Gånger. Det är alltså en dopaminagonist.
Just det.
Som Sifrol och...
Som Sifrol, ja, just det.
Och så vidare.
Mm.
Då vet jag att då vände mitt liv.
I vilken mening då?
Ja, alltså det var ju, jag hade ju inte kunnat fört en dammsugare på rätt sätt under så lång tid.
Nej.
Det är så att koordinationen, just vid vissa saker, dammsugning, knyta ihop en sopsäck, öppna brev,
aha,
skala en lök. Helt omöjligt. Och helt plötsligt så kunde jag
klara av det. Det är ingen bra egenskap för en stjärnkock.
Nej, inte för en kock, nej.
Nej.
Nej, men man säger att helt plötsligt så bara pang, sa det.
Mm.
Och jag dammsög lägenheten flera gånger om.
Vad kände du då?
Alltså en eufori utan dess like.
Tack vare den här rekippen då?
Tack vare rekippen, ja.
Mm.
Och det finns ju en baksida.
Ja.
För det var ju som att kasta in bensin i en våldsam brand.
Vad hände då?
Nej, alltså jag vart ju totalt gränslös. Totalt gränslös. Hade ingen impulskontroll alls överhuvudtaget. Jag utvecklade ett sexmissbruk. Jag började dricka alkohol vid fel tillfällen. Inte ofta, absolut inte ofta. Och jag har aldrig haft alkoholproblem tidigare.
Det kan man ju, alltså, om man ska vara fördomsfull då, så tänker man på kockyrket. Det finns ju begränsad tillgång på både droger och alkohol.
Absolut.
Eller andra droger och
droger
alkohol.
Droger har jag aldrig hållit på med. Sån tur var. Alkohol, jag menar fram till 2003-2004 när jag vi kan komma till det. Jag har absolut inte druckit mycket alkohol.
Nej.
Tvärsom.
Jag har haft full fokus på... Då du fick den här rekippen, då blev du gränslös, som du säger.
Jag var gränslös, jag hade inga som helst gränser.
Nej. Vad gjorde du då då?
Det var porrsurfing, det var besök på swingersklubbar, det var parklubbar, det var arbete, ännu mer arbete. Om man ens kan jobba mer än...
Du är manisk helt enkelt.
Ja, precis.
Var det ingen som sa till dig?
Vid läkarbesöken... Som är då var, ja, en gång per år, en gång i halvåret, var det där. Så ställdes ju frågan om jag hade utvecklat ett spelmissbruk. Eller hur är det med ditt spelande, Fredrik? Hur är det med sex?
Ja.
Och jag menar, du kan inte fråga en missbrukare, en beroende, om deras beroende.
Vad sa du till läkaren då?
Ja, men nej, absolut inte.
Du ljög rätt bra.
Hur ofta dricker du? Nej, det är inga problem.
Hur mycket drack du då, skulle du säga?
Nej, men alltså, saken är det att mitt beroende av alkohol handlar om ångestbehandling.
Självhjälp.
Ja, precis. Och det, jag kan inte säga när det kommer och hur det kommer och varför.
Nej.
Men det gör det ibland. Säg 3 gånger per år.
Men om man
att jag dricker 2 flarrar vodka och sen är det bra över en natt.
Så är det fortfarande?
Det sista nu i januari.
Ja, okej.
Okay. Men... Frågar du mig nu så kommer jag aldrig mer dricka.
Nej. Tror du på dig själv när du säger det?
Absolut. Den dagen jag slutar tro,
då
kommer jag att lämna detta jordeliv.
En jätteviktig distinktion är att när man slutar tro så blir det så. Du, om vi kopplar du ihop det här beroendet eller beteendet med rekippen, den här medicinen du fick?
Ja, där. Men absolut. Om man säger så här att har du tendenser till någonting, nu kan jag inte säga att jag har tendenser till alkoholbruk, men gränslöshet.
Mm.
Sen, och jag har varit fullfjädrad arbetsnarkoman hela mitt liv.
Mm.
Och har du då tendenser till maniska beteenden,
eller
att du blir passionerad i saker och ting, så har du en orosfaktor.
Är det passionen som har styrt ditt liv överhuvudtaget,
skulle du
säga, innan det här också?
Absolut. Jag kan säga så här att min psykolog sa så här att Fredrik, det är väl klart att du, när du nu dricker, att du gör att det blir för mycket. För jag ska ju vara världsbäst i allt.
Mm.
Men som sagt, återigen, med risk att bli väldigt tjatig, jag är så lyckligt lottad, det hade kunnat vara mycket värre.
Mm.
Jag hade kunnat ha gjort olagliga saker, vilket jag inte har gjort.
Nej. Vad hände efter december där och med rekippen? Hur länge höll du på med den här rekippen innan?
Oj, 2009 till... Fram till 2016.
Okej. Okay. Och då sprang du med... Då hade du sexmissbruket och alltihopa där under den perioden.
Ja, och om man ska säga av dygnets 24 timmar så jobbade jag 12-14.
Mm.
Resten var familjen.
Mm.
Jag har ju sammanlagt 5 barn.
Mm.
Men jag har 2 skilsmässor bakom mig, så att jag har alltså skilt. Jag har alltså brutit upp från 2 stycken familjer på grund av mina tillkortakommanden, helt enkelt.
Men varför satte man inte ut den här rekippen?
Ja, men för att
du lyckades dölja det hela tiden.
Jag hade ju inga problem.
Nej.
Och,
men det var ju 6-7 år du lyckades dölja det då. Vad var det som avslöjade dig sen då?
Jag själv.
Okej, okay, vad hände då?
Nej, men jag kom till insikt att det här funkar inte längre.
Nej.
Och min dåvarande fru, hon ställde krav att jag skulle gå till Lilleholms beroendecenter och söka för min sexmissbruk, för att det var liksom, det vart för mycket, helt enkelt.
Vad tog det sig för uttryck, ditt sexmissbruk?
Porrsurfing, sex med min fru, såklart.
Orimligt mycket då.
Orimligt mycket.
Ja.
porrklubbar, förlåt, inte på swingersklubbar, parklubbar. Ett ständigt jagande.
Swingersklubbar, det är dit människor går och ligger med varandra.
Ja, för att vara, prata klartext, ja.
Ja, mm. Det ska man göra i Parkinson-podden.
Ja, men precis. Och, alltså, det finns ju som sagt inget illegalt i det här. Utan
Nej, men det är
oss som har Parkinson och har den här tendenserna så är det ett helvete.
Vad tänker du när du tänker tillbaka på de här åren 2009-2016 idag? Vad känner du?
Ska jag vara riktigt ärlig så har jag min minnesbild är inte så himla stark där. För att det var ett enda kaos.
Ja.
Det kan jag säga. Och min då dåvarande fru.
Mm.
Man blir ju medberoende tyvärr.
Mm.
Och det är inte så lätt för dem att hantera det här. Och det är inte så lätt heller för neurologen.
Nej.
När under den korta, säg 45 minuter du har där, så ska du då ställa frågor. Jag förstår att det här kan gå dem förbi.
Mm.
För att jag sitter där och blåljuger.
Den här gången 2016 då du alltså blev avslöjad, låter så då som skulle varit kriminell.
Ja,
när du erkände vad du höll på med, att det inte funkade.
Ja.
Kommer du ihåg det mötet med den läkaren?
Ja, det var inte med den läkaren, det var jag själv och då min fru som sa att nu måste du ta tag i det här.
Ja.
Vi tillsammans kom överens om att jag måste lösa det här.
Ja.
För som sagt, jag gick inte runt på dagarna och söp eller liksom tänkte på alkohol. Utan det hände, säg var en gång i halvåret, en gång var till tredje månad, att jag då fick det här destruktiva beteendet.
Vad hände med din sjukdom, Parkinson-sjukdomen, alltså rent fysiskt och sådana saker, under de här åren, 2009 till 16, 17, 18?
Alltså jag mådde ju fantastiskt, alltså, jag var ju speedad, totalt speedad.
Rekippen var ett mirakelpiller där, på ett sätt.
Absolut,
men och ganska då.
Jag svarade extremt bra på medicineringen, men i takt med att jag jobbade mer så tog jag lite extra Mandopark och så vidare.
Utöver ordinationen?
Ja, för att orka med.
Ja.
Självklart. Och jag menar, jag hade,
var det ett missbruk skulle du säga av tabletterna nästan för att orka hålla
Ja, absolut. Jag har också en diagnos ADHD i grunden.
Mm.
Men de medicinerna vågar jag inte ta.
Nej.
För att,
det är amfetamin.
Ja, det är amfetamin. Så att där ser jag en potentiell beroende situation.
Mm.
Och jag är så tacksam att jag aldrig har kommit i kontakt med droger. Visst, det är klart, jag har testat hash.
Mm.
Och tagit ett plås. Men det var inte min grej, som tur var. Men det var i väldigt, väldigt unga år.
Om vi tittar då 2017-2018 någonstans, då kom du in i den så kallade avancerad fas eller komplicerad komplikationsfas eller vad man pratar om, eller
hur? Ja, precis. För att,
med din sjukdom.
Ja.
Mm.
Det som var, det var ju att jag fick ett ohållbart... överrörligheten vart alldeles för stor.
Mm.
Och det har slitit sönder min rygg, mina leder totalt.
Överrörlighet är ofrivilliga rörelser som man gör.
Ja, precis.
Enkelt.
Och det här kommer av medicineringen.
Mm.
Så det är ingenting som har med Parkinson att göra. Alltså, det är medicineringen som gör, om jag har helt rätt nu. Så det får vi
överlåta till den medicinska vetenskapen.
Nej, men om man säger så här, som jag har förstått det så har det ingenting med sjukdomsförloppet att göra. Utan det är medicineringen som då har den inverkan helt enkelt.
Okej.
Okay. Och det är fruktansvärt. Så då tog jag kontakt med min neurolog och pratade om just den DBS som jag hade hört väldigt gott om.
Deep brain stimulation ja. Hur, alltså när du... kom in i den här fasen, vad gjorde du på dagarna? Hur funkade din kropp liksom?
Den funkade väl hyfsat.
Ja.
Men topparna i och med den här överrörligheten, de var det som... Var jag själv så funkade det ganska bra.
Mm.
Men så fort, alltså det här mötet som du gör här, nu märker du lite grann att det blir lite ryck i kroppen. Men det handlar ju om adrenalin. Så om jag skulle ligga på en perfekt balans av medicinering då... Om jag har ett möte med någon så att jag tillför kroppen adrenalin och noradrenalin och endorfin och så vidare, då var det över direkt.
Det var stresskänslighet.
Stresskänslighet, precis.
Mm. Du klarar ju det här ypperligt.
Ja, absolut. Men idag är det en helt annan sak. Jag tar 25% av den medicinering jag tog förut i form av levdopa.
Därför att du genomgick en DBS-operation i februari 20.
20, ja.
Precis innan pandemin brakade loss.
Dagarna.
Ja.
Så parallellt när jag låg där, så då började liksom de första
fallen komma.
Ja.
Berätta om den operationen. Vad gör de för någonting?
Ja, det de gör det är att de placerar två stycken elektroder rätt in mot hjärnbalken, uppifrån, rätt ner.
In i de basala ganglierna, som det heter.
Ja, exakt, precis. Ja. Och man får en kabel på sidan.
Du får prata i mikrofonen.
Förlåt, ja. Man får en kabel vid sidan, som går in bakom örat, ner mot axeln, ner på bröstkorgen. Så jag har lagt det på vänster sida. Och där har vi då en liten dosa som ger ut oss de här signalerna.
Som är som en tändsticksask ungefär.
Ungefär, ja.
Och allting är under huden och inne i skallen.
Ja, absolut. Och det är så fascinerande.
Hur många hål fick du i huvudet?
Två
hål.
Ja, tre blir det med operationen av den här lilla... De har lagt bakom örat, så har de som en liten fördelare.
Ja, just det, okej.
Okay. Kameran, så.
En växel.
En växel, ja, precis. Nej, men det är fantastiskt. Alltså,
Tvivlar du någon på att göra en operation?
Nej. Det var ett krav.
Det kändes inte konstigt att man går in och pillar i huvudet. Man ska ju in mitt in i, vad heter det, substantia nigra eller någonting, mitt in i hjärnan.
Men för mig har det inte varit något alternativ liksom.
Nej.
Sen är inte jag så himla snäll mot mig själv heller, utan jag har haft ganska mörka tankar.
Hur kände du, vi ska ta det också. Ja, hur kände du när du vaknade efter operationen?
Ja, jag var på gick efter några minuter. Så att,
ja.
Och det,
hur lång tid tog operationen?
8 timmar.
Oj.
8,5 timmar tror jag.
Oj.
Så det är en lång process.
Ja.
Förr var man ju vaken ibland också. Men det var inte jag.
Okej. Okay. För att de ska se reaktioner, vad man...
Reaktioner och sådana saker, ja.
Börjar man sjunga nationalsången så de kommer fel.
Ja, precis. Så börjar man sjunga ryska, då måste man ändra om lite.
Ja. Eller man drar det lite mer åt höger.
Ja, exakt.
Ja, det är kul att man kan ha lite, skoja lite om det också mitt i
allt. Ja, nej, men alltså, den vården vi har i Sverige. Jag kan personligen säga att den vården jag har fått i alla led. Sen om det är psykvården eller om det är... beroendevården, neurolog. Alltså det är helt fantastiskt.
Nu har du gått ner till en fjärdedel av den medicinering som du hade innan. Och nu ska man finkalibrera och grejer här nu nästa vecka på dig och sådär.
Ja, just det.
Vad förväntar du dig ska hända nu då?
Alltså det här året har ju varit ganska jobbigt med tanke på pandemin. För att de har ju haft stängda dörrar i stort sett. Det har varit väldigt, väldigt svårt att komma in i alla fall.
Ja.
Så att nu äntligen så kommer jag att göra en fin inställning. Senast var faktiskt maj förra året.
Ja.
Som gjorde en smärre förändring.
Ja.
Så att, nej, men jag,
vad kände du i kroppen då? Du känner rent fysiskt att det händer saker i kroppen?
Ja, oj, absolut.
Jag var klar i huvudet, sa du?
Jo, men när jag satt igång, det var ju ungefär i februari, mars, april, så satt vi igång i DBS-en. Och det har jag på film.
Ja.
Och det, alltså, min största... förändring, det var den här klarheten i huvudet. Allt bomull, allt trögflytande som hade svimmat runt där tidigare, det var helt borta. Rösten var klarare. Nu märker jag att jag har inte samma klang i rösten som jag hade då. För då jag talade med någon i telefon, så var det så här, men herregud Fredrik, vilken röst du har.
Ja.
Så det var egentligen de största bitarna. Och självklart rörelse. Men som jag har fattat det så har vi tre parametrar. DBS tar rörelse framförallt. Känsla och tanke, det tar medicinerna. Så jag är beroende fortfarande av mediciner. Men problemet nu är att har jag en perfekt DBS inställd och tar lite för mycket levdopa, då blir jag överrörlig. Och det vill jag inte vara.
Det är fin kalibrering av både medicin och...
Men det som är bra också med DBS är att du blir rörligare. Vilket gör att du kan bli mer fysiskt aktiv. Vilket har en jättestor inverkan. Verkligen. Jag försöker gå stavgång minst en gång om dagen. Och det har hjälpt mig jättemycket.
För du rör dig på ett annat sätt nu?
Ja, jag har haft svårt att springa för att jag har haft problem med min höger fot. Så att... Men stavgången funkar jättebra.
Fantastiskt.
Ja, verkligen.
Det finns ju en podd också, om ni är intresserade av att lyssna på den, som är med Björn Hellberg, eller Hellqvist tror han heter, hockeytränare för Leksand numera, som gjorde en DBS.
Ja, tyvärr. Som brynäsare.
Ja, precis. Nej, ja, det var ju tråkigt. Och han gjorde ju en DBS och jag träffade honom för 2 år sedan nu på sommaren 19 och han blev ju fantastiskt bra efter sin DBS-operation.
Alltså stänger jag av min DBS nu så har du en 85-åring framför dig.
Mm.
Helt klart.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Du resan fram från 2009 fram, du mådde ju inte så där jättebra hela tiden.
Nej.
Du var till och med väldigt nere stundtals.
Ja, absolut. Och man ska säga att för mig är Parkinson, visst det är rörelse, det är koordination, det är allting sånt. Men för mig har ju liksom resan varit den psykiska ohälsan och mina beroenden.
Vad hände med den psykiska ohälsan?
Nej, men alltså jag har ju... Det har inte gått en dag utan att jag tänker på att inte jag vill leva längre. Att man inte orkar. Och jag har 3 stycken tydliga självmordsförsök bakom mig. Så sent som i januari nu i år. Någonting som jag skäms över självklart. Eftersom att jag har 5 barn. Jag har eventuellt barnbarn på gång alldeles strax. Men
var kommer den förtvivlan ifrån som du känner då?
Egentligen allt här leds från att jag lämnade min familj. Min första familj 2003.
Mm.
Det var där det började.
Det är skuld du lever med.
Skuld, skam... ångest, en fantastisk ångest. Men därför vill jag också belysa det här. Vad jag tycker är viktigt, nu sitter jag här och är hyfsat upp den i alla fall med mina tillkortakommanden. Men för mig är det viktigt att nå fram.
Ja, jag är jättetacksam för att, det. Du är stark som berättar de här sakerna.
Jo, för att om man säger så här, att då inser man också, jag har alltid varit en levnadsglad människa, social och så vidare. Mm. Men nu inser jag också hur stark den här sjukdomen är.
Mm.
Hur den påverkar och hur medicinerna påverkar.
Mm.
Och jag känner så här att här måste sjukvården ta sitt ansvar och sätta in andra resurser på människor som har Parkinson. Och ställa rätt frågor. Och kanske fråga mer de anhöriga. Har ni märkt en skillnad på Fredrik?
Mm.
För då hade du fått ett annat svar.
Hur mycket betyder de anhöriga för dig i den här sjukdomen? Jag menar, du försökte då januari 20 som du sa. Och...
Ja, alltså det är ett under att jag lever.
Var det, så, det kanske är en korkare. Var det på allvar eller var det,
ja,
det
var på allvar. Hjälp? Nej, det var på allvar.
Vad hände? Hur klarade du det? Att de
jag vart upptäckt och inlagd på sjukhus.
Ja.
Så att, nej men sen, det kanske är ett rop på hjälp också, men som i det tillfället så hade jag tryckt i mig 2 flaskor vodka. Mm. Och då är liksom hjärnan inte så himla fräsch.
Nej.
Och ja.
Vad känner du när du tänker tillbaka på de här grejerna nu?
Jag känner inte skam och skuld på det sättet att jag skäms över det. För jag kan ställa mig här på torget och prata om det. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Men självklart känner jag skam och skuld inför mina barn.
Mm. Du har ju rätt mycket att leva för.
Ja, men snälla, alltså jag har allt att leva för. Mm. Men det är då jag också menar att därför vill jag verkligen poängtera hur stark den här ångesten är.
Mm.
Och nu säger inte jag att varenda Parkinson-patient kommer att genomleva det jag har gjort, men chansen finns.
Mm. Eller risken.
Förlåt, risken finns.
Mm. Vad säger du till de som hör det här nu och mår skit på riktigt svenska?
Ja,
vad ska de göra?
Ta det på allvar.
Mm.
Erkänn. Var ärlig.
Mm.
För det kommer inte sluta bra.
Tror du många ljuger för sina läkare om sina tillkortakommanden?
Sina läkare, sin familj.
Mm.
Det var egentligen det som jag märkte. Skillnaden på att jag började göra saker och ting i smyg. Och det var inte likt mig.
Vad gjorde du i smyg då?
Nej, men på vägen hem från jobbet så kanske man satt sig ner och tog ett glas whisky.
Mm.
Och det har jag aldrig gjort.
Som sagt, du hade inga hemligheter för din fru förut.
Nej.
Det ska man ju inte ha ett sånt förhållande.
Nej, och som sagt, det var inte ofta.
Nej.
Men det var, när det var så var det på fel sätt, vid fel tillfälle.
Kände du då? Då måste du ju känna, eftersom du kommer ihåg att det var fel, att du var hemlig på det
absolut,
sättet.
Absolut. Och den här sex missbruket, om man får kalla det så... Det också var ju liksom i skymundan liksom.
Minns du din första otrohet?
Ja, absolut. Då stoppade jag ner handen i godispåsen. Så då var det kört liksom.
På vilket vis då? Då gick spärrarna hos
dig? Ja, exakt. Precis. Och det har jag har aldrig tittat åt alla kvinnor tidigare. Men det här hände, och det är det här jag också vill belysa. Det här hände 2003.
Ja, det är ju liksom 9 år. Ja, 6 år blir det innan du fick en diagnos.
Ja.
Det kom från blixt från klar himmel då 2003.
Ja, det kan man säga. Det var nämligen då jag tappade doften.
Okay.
Om jag går tillbaka på bild så det var då jag började få försämrad doft.
Det kan vara Parkinsons symptom som började smyga sig på dig då redan.
Alltså jag vet inte. Och jag ställer mig själv frågan, är det här relevant för mig att veta? Ja, det är faktiskt det. För att det kan få mig också att få lite mer, bli lite snällare mot mig själv. Ha lite mer förståelse. Att det inte bara är jag som har gjort det här, utan det finns att det finns omständigheter.
Det är många tider vi pratar om här. Nu har vi pratat om DBS och att det känns jättebra. Och nu går vi tillbaka till 20, och det var från 2009 då du fick din diagnos, Parkinsons sjukdom. Men nu pratar vi 2003, då hände någonting som du säger. Och du utvecklade ett missbruk också.
Ja, alltså jag lämnade min familj för en annan kvinna. Och det var ett osunt förhållande.
Och det var hals över huvud, eller?
Hals över huvud.
Ja.
Och där...
Hade du kunnat tänka dig det i din vildaste fantasi innan?
Och där utvecklade jag ett missbruk så tillvida att vi drack alkohol på ett annat sätt. Kanske då...
Mitt du och den nya kvinnan?
Ja, exakt. Eller? Inte mycket... Och vad säger, i mängd, men på fel sätt. Och det vart en gränslöshet. Det vart väldigt mycket sex, det vart väldigt mycket liksom, det jag kanske inte hade haft så mycket av förut. Det helt plötsligt. Och i samma veva så dör min mamma. Hon var 54, 46. Och det var en tragedi för mig, för hon var en stor del av mitt liv. Så sen, jag vet inte hur relevant det här är. Men det jag menar är att jag tror att många som får en diagnos på Parkinson har haft det i en bra mycket längre tid än vad man tror innan.
Och du har haft den här kognitiva problematiken då med de här
missbrukarna? Ja, för 2007 definitivt, då började jag verkligen se skillnad på, och även som en gäst som funderar om jag har haft stroke. För då det klassiska att man pendlar inte med armen utan man går med den som en mitella.
Så, eller att den hänger rakt ner stilla.
Ja, exakt, precis. Ja. Så att, nej, men det, och det var 2007.
Hur skulle du beskriva åren 2003-2009 då, de sex åren?
Men det, också, det var gränslöshet, maniskhet utan rekipp. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad jag menar. Rekipp var den medicin du fick sen?
Det var den bensin jag hällde på elden.
Så du kunde dammsuga och röra dig som folk?
Nej, exakt.
Men du, alltså, jag måste ju vara lite kritisk också. Som säger.
Absolut.
Det kan ju vara så nu att människor sitter och tänker att nu fuckar han upp dig här, Anders. För att han, när man är kock och sådär, då har man tillgång till både det ena och det andra.
Alltså, jag har
så
ju...
du hade en missbruksproblematik innan, kanske en del misstänker.
Ja, självklart.
Före 2023, hur mycket drack och sådär?
Som vilket som helst, tänkte jag säga, fast lite mindre.
För
jag jobbar 14 timmar om dagen, 6 dagar i veckan, så hinner du inte med så mycket.
Nej.
Sen kan det ju också, det har varit...
Andra droger då på...
Nej. Jag har inte ens blivit erbjuden någonting.
Nej.
Jag har rökt 2 blås hash, tror jag, när jag var 17-18 år. Det är allt, men då höll jag på... Då trodde jag,
Fanns det tillgång till sånt där på krogen överhuvudtaget?
Jag har jobbat på Operakällaren som ligger som är samma restaurang som kaféet. Och där flödar ju på 80-90-talet kokainet liksom. Men jag har aldrig... Jag svär på min mors grav att inte ens blivit erbjuden.
Och hade du velat, hade du lätt kunnat få tag i det?
Ja, herregud. Fast det alltså, ingen av de kockar som jag har jobbat med, som jag vet om, har hållit på med droger.
Men det går väl nästan inte att hålla den nivån på kockyrket på sådana ställen om man håller på med sånt?
Nej, inte det långa loppet.
Nej.
Kortsiktigt så vet jag att de här fräsarna i London, de körde ju amfetamin, kokain för att jobba ännu mer än vad jag jobbade.
För att bli speed up till dura
cellkaniner. Det är en kort period. Sen dör ju kroppen liksom.
Men du har inte provat något så?
Nej. Ingen stimulans eller så.
Men då undrar man ju, vad hände 2003? Det du är intresserad av då, det är att veta om det var din Parkinson som kickade in på något
för
sätt.
Att, som jag har förstått det så är det så att de första symptomen som man brukar ha, det är personlighetsförändringar och doftbortfall.
Vad sa din fru och familj under den här tiden?
Nej, men alltså, de...
Du drog ju då.
Jag drog. Hals över huvud. Alltså, helt seriöst.
Hur reagerade familjen?
Ja, katastrof.
Och kände du skuld då? Eller?
Herregud. Förlåt. Nej, det tror jag inte.
Inte just då?
Nej, inte just då. Jag var så uppe i mig själv.
Det var den här bubblan du pratade om tidigare.
Jag hade 8 älskarinnor. Jag hade 3 stycken restauranger i Gävle. Jag körde på i 180.
8 älskar ja, alltså och 3 restauranger.
Återigen där, som en psykolog säger, det är inte konstigt. För allt du har gjort till alltså max.
Mm.
Jag har maxat allt. Arbete och får jag då tagit på flaska vodka i fel tillfälle. Så det är klart att det blir för mycket där också.
Visste de 8 om varandra?
Nej, det tror jag inte.
Du är min enda, sa du till varje.
Jag tror jag inte ens så, utan det var, jag bara körde på. Jag kunde stå på Ica. Och sen när jag gick därifrån så hade jag med mig en donna hem. Och det är ingenting jag säger skrytsamt nu, utan det är så...
Jag skulle precis säga det, var du lycklig?
Ja, nej, det tror jag inte. Mm. Jag tror att det var ett sätt att behandla min ångest.
Mm.
Om du frågar mig nu idag så kan jag säga att jag hade nog ingen ångest, fast det är klart jag hade det.
Mm.
Ett sånt beteende, det tyder på kraftig ångest.
Det är ju strångt att du berättar, men vad säger, hur reagerar dina vuxna barn på det här när de hör dig?
Ja, de är ju, jag kan säga så här, alla mina barn, vuxna som små, jag har ju alltid från 5, 9, 21, 23, 25.
Ja, 5 stycken.
5 stycken. Nej, de är fantastiska.
Ja.
De är helt fantastiska. Jag vet, senast jag och det här är också en sak som jag vill belysa. Känner ni att ni har problem? Känner ni att det går käpprätt åt fanders?
Mm.
Ring psyket.
Mm.
Få hjälp. Gå till AA. Det finns hjälp för alla.
Mm. Det intressanta här är ju nu då, om man kunde veta om det här kan vara på något sätt hänga ihop med Parkinson, att det börjar på det sättet.
Ja.
Vad tror du själv? Vad sa din läkare då? Berättar du det här för din läkare när du träffade honom första gången?
Nej. För att om man säger så, fram till 2016, då var ju mina beroenden, då fanns ju inte.
Nej.
Utan det var ju
du
bara...
ljög både för dig själv och omgivningen.
Ja, exakt. Så att när jag kom i kontakt med beroendemottagningen på Liljeholmen och Roger Nilsson, som är en fantastisk människa. Tyvärr så lägger de ner i verksamheten nu.
Okay.
Han jobbar med sexmissbruk nämligen.
Mm.
Och det är så att när du jobbar med sexmissbruk eller spelmissbruk eller vad som helst, så kan det berör ju alla missbruk egentligen. Mm. Alla beroenden. För det är samma form av tänk. Mm. Det är inga piller, det är ingen medicinering.
Nej.
Det är bara motivation.
Mm.
Och det är fantastiskt.
Och det är det här en del kan hamna i då med, jag tror man pratar om 15% kan hamna i det,
ja,
av medicinens siffror, ja, bland annat. Du, ska försöka reda ut lite grann här,
ja,
för det är oerhört mycket grejer som,
ja,
har hänt dig
det
under tiden här. Hur ser det ut idag? Nu fick du din DBS-operation då för dryga året sedan. Hur skulle du säga att beskriva ditt liv just nu?
Just nu är mitt liv, ja, det är fantastiskt.
Mm.
För att man säger så att nu vet jag att jag har en väldigt lyckad DBS-operation bakom mig.
Mm.
Jag kommer att ställa in finjustering den nu på måndag.
Nästa vecka.
Ja, och nej, men jag har all tillförsikt för framtiden.
Vad känner du med, om du tittar på sexmissbruk, alkoholmissbruk och sådana
bitar? Sexmissbruket, det är lika med noll idag.
Det är lika med noll,
ja. Så att, att den behandlingen har ju verkligen funkat.
Mm. Hur känns det?
Ja, det är så befriande, för att ha det drivet, och kanske då när du kommer hem så lägger du ner 2 timmar på att porrsurfa.
Mm.
Ja, det är bara destruktivitet.
Mm.
Du får sån ångest efteråt.
Mm.
Så att
alkoholen.
Ja, men alltså, som jag sa, att när jag slutar tro på mig själv, ja, då är det kört.
Mm.
Men jag tror på mig själv, och jag skulle gärna träffa dig om ett år och säga att, och titta i backspegeln på vad hände egentligen.
Nu föregrep du min fråga, min sista
fråga. Ja, jag förstod det nästan. Så ja. Jag snodde den.
Ja.
Jag tror att det kan vara lite intressant faktiskt.
Det skulle vara jätteintressant att, ja, se vad som händer framöver. Hur ser du på jobb och sådana saker framöver?
Alltså, min ambition är att börja jobba.
Mm.
Jag inser idag att...
Du är 53 år bara.
53 år, precis. Mm. Unga pojkar.
Ja.
Nej, men alltså, det är klart jag vill. Jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till mitt forna jobb.
Mm.
Det inser jag då. Och det är inte bara rörelsemässigt, utan det är också det kognitiva.
Mm.
Jag har, den kraften jag har idag, precis här och nu idag, den räcker åt att klara mig själv. Att ta hand om mina 2 små barn.
Bor du själv idag?
Ja, jag bor själv idag. Mm. Jag har 2 av barnen varannan vecka. Jag har kanske lite mer än min exfru, men och det funkar fantastiskt.
Vad betyder det för dig att ha barn?
Alltså, det är allt.
Mm.
Det är allt.
Håller de ordning på dig?
Ja, de håller ordning på mig och de... De ger mig en anledning till att leva.
Mm.
Helt klart.
Du känner dig behövd.
Ja.
De behöver dig.
Ja, för när du står där på toaletten, nu har jag i och för sig en eltandborste. När du står där på toaletten och inte kan borsta tänderna, för det funkar inte kombinationsmässigt. Du kan inte knyta ihop sopsäcken.
Nej.
Du kan inte få upp byxorna när du är jättekissnödig. Mm. Så det kanske kommer en skvätt i brallan.
Mm.
Och du kan inte knyta sopsäcken.
Mm.
Alltså, den frustrationen som uppstår... Det är inte konstigt att folk mår dåligt.
Nej.
Men våga vara ärlig med det. För det finns inget annat alternativ.
Nu tog du min nästa fråga också. Jag tänkte vi skulle ta det. Alltså, det här är ju en jättestark berättelse du har gjort idag. Mm. Och vad kommer det sig att du har valt att göra det? Jag är naturligtvis jätteglad för det.
Nej, men alltså, jag har ju vänner inom branschen. Typ.
Ja.
Folk som branschen. Nej, men alltså, som jag vet har samma problem.
Mm.
Och jag vill ju verkligen belysa det här att känn ingen skam, känn ingen skuld, utan var öppen och ärlig. Mm. Om du har en vilja att bli bättre.
Så slipper man de här lugnåren som du
har. Ja, absolut, absolut. Mm. För det är så himla onödigt.
Du, jag tycker att vi bestämmer att vi ses i Stockholm om ett år igen, så ser vi läget.
Absolut.
Då, hur vi befinner oss.
Toppen.
Tack så mycket Fredrik Johansson
för att du tackar.
Med i Parkinson-podden idag. Och Parkinson-podden kommer ju den sista tisdagen, brukar vi göra i varje månad. Och nu finns det 29-30 olika Parkinson-poddar som finns där poddar finns, som man säger. Du har den på Spotify, på Acast och på allt vad det nu är för någonting. Och så på parkinsonförbundet.se naturligtvis. Jag heter Anders Stålhammar och önskar er en trevlig sommar med många poddlyssningar. Tack så mycket, ha det bra, hej då.